Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hallå?
Hej!
Oj, wow. Gud. Jag trillade av mitt armstöd när jag skulle lägga min hand där. Det är så himla pinsamt med sånt händer. Tur att det bara var jag.
Där, du satte handen på armstödet och sen så föll...
Och gled.
Nej, jag fattar. Mm. Det är inte... Det är inte värdigt, men det är liksom väldigt lite ovärdigt.
Jag vet, så det är inte så att man skulle skämmas till döds om det hände i ett möte. Men man skulle liksom ändå tycka, åh, stelt.
Alltså stelast är ju typ när man, du vet, så sätter handen kanske i... Eller sätter, liksom, tänk dig att man sätter hakan i handen.
I en tårta.
Och sen så faceplantar man ner i en tårta som står på kollegans nakna bröst.
Just
så
det.
Pinsamt.
Vi hatar när det händer.
Jag hatar när det händer. Gud, det är verkligen en sån kontorsfaux pas.
Det märks att jag, stelt.
Det märks att jag har börjat jobba
det
igen.
Det märks
nu.
Att du inte varit på kontor för länge.
Vad jag trodde att det märks att jag hade börjat jobba nu när jag har lite sån kontors... Nu vet, ni vet
dina
man-historier.
Ja, jag fattar.
Jag fattar.
Jag jobbar ju i en jättestor byggnad.
Ah.
Som det är så här... Det går liksom massa gångar i huset. Alltså, ah. Vet, det är som så här broar mellan husen typ. Och det är, vi är ju för det första ganska många som jobbar på mitt jobb här. Och sen så är vi ju också ganska många liksom, andra företag som sitter här också. Och häromdagen så var det någon som vinkade. Och jag bara antog att de vinkade till mig i det här stora huset. Och så var det såklart inte det.
Vinkade de till någon bakom dig så att det var liksom den bakom dig såg?
Ja. Och sen hade jag skamkänsla resten av dagen.
Fick du det nu igen?
Alltså faktiskt att du kom tillbaka.
Du vet vad, ska jag berätta för någonting för dig som jag har gjort?
Ja,
vänta,
gärna.
Innan vi... Okej, innan jag säger det först. Jo, men jag har ju varit då, som vi berättade, i Amsterdam.
Mm.
Och jobbat med ett projekt. Och där... Det var en person som, alltså, som efter kanske 4 dagar gav sig till känna som en norsk människa.
Och nej. Och du trodde det var en holländsk?
Alltså, det var en holländsk som var uppvuxen i Norge.
Okay.
Och det var inte det att så här, du vet, vi sa något hemskt om den personen. Men det var ändå typ känslan. Alltså, han har hört allt. Du vet, det var bara typ att jag så här, på morgonen så här, sa till min kollega,
naken
bara,
man kände
gud,
sig.
Vilken, vad mysigt att han har satt upp kaffe och te till oss. Alltså, medan han satt, bara det känns ju pinsamt. Förstår du vad jag menar?
Oh. Men alltså, förlåt, jag tycker att det är så konstigt att man inte säga det tidigare. Alltså, då skulle han inte sagt det alls.
För det hade
det
jag
blir
gjort.
Ju höjden av konstighet.
Jag hade så gärna varit i den situationen. Men jag hade aldrig berättat att jag... Alltså för
det är som att ha den superkraften.
100%.
Det är som att ha den superkraften att man hör vad andra människor tänker.
Ja, ungefär. Att kunna ett annat språk.
Just det, det är så att det är det.
Ja, nej, men, då, men exakt, för att det känns kul att tjuvlyssna. Men nej, jag hade inte heller gjort det, utan jag hade bara fortsatt tjuvlyssna hela tiden.
Man måste ju välja en väg. Det där blev ju som något jättekonstig. Det var ju som att han ville att ni skulle skämmas.
Ja, fast det tror jag inte, för han var en urgullig person. Så det känns mer som att så här, så det får mig att tänka att jag kanske inte sa något som var helt stört, typ. Eller det nej, vet jag att jag inte så, sa, såklart.
Nej,
såklart. Jag är ju inte en galen person, jag är ju en trevlig och vänlig person. Absolut. Det är väl ändå.
Mm, absolut.
Det hade varit värre för dig om
en
du var där.
En av de vänligaste. Nej, men.
Det var skoja. Inte kolla, nu.
Nej, fast du skojade inte.
Det var bara för att nu motbevisade jag mig själv direkt som en trevlig och vänlig person. En ond person.
Verkligen. Nu blir jag ledsen.
Förlåt. Ska vi lägga på, eller?
Det är okej. Ja, vi hörs. Vi ses i Göteborg.
Vi hörs.
Vi ses i Göteborg,
ses i Göteborg på söndag. Och sitter tysta bredvid varandra.
Det kommer, gud, det kommer vara så stelt för alla som är på livepodden. När vi inte pratar med varandra längre.
Gud, jag tänkte inte ens så långt. För jag tänkte typ att det skulle bli så stelt för alla som åkte berg- och dalbanan. När vi sitter bredvid varandra.
Nej, alla står i kön bakom oss. Jag bara, tycker, bara känner att man kan skära i stämningen.
Ah, skära i tystnaden. Åh, gud, vad hemskt. Men lagom till livepodden, vi är ändå proffs.
Eller? Alltså, eller? Professionals in being cordial. Vad heter det? Hövliga.
Hövliga, cordial. Ja, det tror jag. Det tror jag man kan säga. Så att jag vill ändå säga till dem som kommer på livepodden att det kommer vara skoj.
Oroa er inte.
Men ser ni oss på Liseberg, gå inte fram och hälsa. För det pågår.
Nej, för då kommer det hamna.
Kalla kriget.
Det kommer vara klamp i klaver efter klamp i klaver om ni tror att vi är vänner. Och då kommer ni behöva gå runt och känna, åh, varför gjorde jag så där?
Vad pinsamt, vad pinsamt. Kommer ni säga. Så det, men kul, däremot kommer bli toppen.
Nu är det ju om idag släpps den här podden och då är det 4 dagar kvar tills livepodden, så det finns fortfarande chans om du inte har köpt biljetter att köpa biljetter på stauppolaget.se/mordmotmord.
Exakt. Och det som är nice är att jag tror typ att du har fått lön kanske nu. Eller?
Ja.
Alltså du, men också våra lyssnare menar.
Jag har nog inte fått det, för att vi får lön den 26. Men imorgon får jag.
Men imorgon får du lön. Och om det hade varit så att du inte redan har haft en biljett, för det har du, kan man säga, då hade du gått in där och köpt en biljett. Jag kollar 100%. Nu, det börjar se lite glest ut. Så att
skynda på,
så ses vi där, helt enkelt.
Det ska bli underbart.
Längtar. Fan vad mysigt det ska bli. Nu kan vi släppa den här skärmen om att vi är arga på varandra. Och,
ja, nej.
För att jag längtar
inte.
Så mycket. Alltså jag längtar.
Alltså jag med.
Så mycket.
Jag tänkt på det, liksom så kraftfullt. Alltså jag har tänkt på det länge. Men den här senaste veckan så har det känts så himla liksom within reach. Jag att jag vet, med darriga fingrar öppnade Messenger-appen och skrev till dig, visst ska vi hänga på lördag kväll när jag kommer till Göteborg?
Åh, det ska bli så mysigt!
Det ska bli så mysigt.
Ja, det kommer bli så mysigt på söndagen och allting kommer bli så härligt. Det ska bli så himla kul att träffa våra underbara lyssnare. Det mysigt. Känner jag. Så vi ses där.
Och jag känner att jag behöver lite extra stöd eftersom jag inte har någon liksom, i Stockholm så hade jag ju ganska många från min familj och kompisar där.
Just
och nu
det.
Har jag ingen. Så att nu måste alla vara min familj och mina kompisar.
Okej, okay, så nu kommer det alltså bli som att de enda som är där för mig, eller de enda som liksom hejar på mig, är min familj och kompisar.
I din egna familj.
Okay. Ja. Och alla andra är där för dig.
Nej, men så var det väl inte. I Stockholm så var ju min familj där för dig också. Jag hoppas att din familj är där för mig också.
Vi får se. Jag skojar, det kommer absolut vara.
Alltså du, den där stackars norsk / holländska killen. Åh, stackars honom.
Det var synd om honom faktiskt. Men min mamma, min madre är tu madre.
Bra, mi casa.
För mig är det uppenbarligen liksom häxkraft att kunna ett annat språk. Du vet ju, språkligt obegåvad jag är.
Jag med.
Okej, bra. På tal om det så kommer jag behöva prata franska i den här podden nu igen.
Ooh,
så att jag tänker att det är lika bra att vi kör igång, eller?
Vi kör igång.
(1880) Och till alla er som hatar när jag gör gamla fall. Det här kommer inte vara ett gammalt fall. Det bara börjar här.
Okay.
1880 så migrerade den italienska muraren Jean-Baptiste Pastore till Monaco för att försöka bygga ett bättre liv. Gud, det hade jag inte ens tänkt på, att det var som ett litet skämt om att han var murare.
Men, och det han packade ihop murbruk, några tegelstenar och tog sitt pick och pack och byggde sig ett liv.
Alltså det är verkligen literally det han gör. Han fortsätter då på sin yrkesbana och efter ett tag så får han högst uppmärksamhet från högsta ort när prins Louis den andre anlitar honom för att bygga en ny fotbollsstadion i Monaco.
Mm-hmm.
Och det lägger grunden för en enorm förmögenhet som kommer göra att familjen Pastor, de blir miljardärer och de får smeknamnet Monacos andra dynasti. Det är bara liksom kungafamiljen som är mer framstående.
Mm-hmm.
Så det Jean-Baptiste och hans son Gildo gör är att de börjar köpa upp mark vid vattnet i Monaco. Jag tror att det är runt typ andra världskriget, så att de passar på liksom shoppa på sig så mycket mark som de kan som ligger liksom sådär waterfront i Monaco, och där bygger de bostadshus och hyr ut lägenheter.
Mm-hmm.
Så över tid så bygger de några av Monacos allra finaste lägenhetshus på de allra, allra lyxigaste adresserna. Så många av de här alltså husen som liksom är så framstående i Monacos skyline, eller om man ska säga, är liksom deras. Sådär. Och det här innebär då att de äger några av världens dyraste fastigheter.
Wow.
Gildo får 3 barn, 2 söner, 1 dotter, och när han dör på 90-talet så lämnar han över till dem. Men 2 av dem, det är sönerna, de heter Michel och Victor, de dör inte jätteung ålder, men i relativ ung ålder. Så till slut så står Gildos dotter Helene Pastor som ensam arvtagare kvar.
Oj.
Det är då 2000-tal och familjen äger ungefär 15% av Monacos fastighetsmarknad.
Oj.
De har en förmögenhet som ligger någonstans mellan 12 och 20 miljarder euro. Och Helene Pastor är alltså Monacos rikaste kvinna. Ganska sjukt.
Det är ganska sjukt.
Ja, eller hur? Men trots den här enorma rikedomen så är Helena Pastor ingen liksom så flashig societetsdam, utan hon går inte på några fester och sånt, utan hon håller sig för sig själv. Hon jobbar väldigt hårt, hon är nästan alltid på kontoret. Möjligtvis är hon ute och går med sin stora vita pyreneiska vallhund Bella. Hon är alltid klädd i Chanel, men bara i liksom dräkter och kostymer.
Okay.
Helene, som är född 1937, har varit gift 2 gånger. Första gången var hon 18 och gifte sig med Alfred Ratkowski som var bartender åt Aristotle Onassis.
Jaha.
1961 så fick de dottern Sylvia tillsammans, men efter några år så gifte de sig då med tandläkaren Claude Palanca, och de fick 1967 sonen Gildo, som uppenbarligen då är döpt efter hennes pappa.
Mm.
Men relationen med Claude håller inte heller, utan liksom när hon är på ålderns höst eller sådär, så lever Helene ensam, men typ verkar vara ganska nöjd med det liksom. Men i början av 2014 är ingen lätt tid för Helene. För hennes sista överlevande bror Michel har dött av sjukdom vid 70 års ålder någon liksom tid tidigare. Och hennes älskade son Gildo har drabbats av en stroke, och han är inlagd på nej, det är ett sjukhus i Nice. Alltså Larchette. Larket säger vi nu. Bra. Och Helene hälsar på sin son varje dag. Och hennes son är liksom en så här, du vet, en väldigt så, han är väldigt mycket så entreprenör och väldigt mycket, han äger typ ett elbilsföretag. Han har också startat upp ett Formula E-lag, alltså racing för elbilar, som han äger tillsammans med Leonardo DiCaprio.
Oj.
Så att
hon, gud, vad mycket name dropping det var här.
Eller hur? Jag tänkte, alltså,
jag gillar det.
Eller hur? Man gör ju det. Det händer ju någonting med en, att man, det sätts i en sån jävla flashig kontext på något sätt.
Verkligen.
Men så den 6 maj 2014, han har liksom drabbats av den här stroken, och det är en ganska svår stroke, typ att han behöver liksom, han har legat inne i, jag tror att det här är, att han, det händer i januari och nu är vi i maj, och nu börjar det typ närma sig att han ska få åka hem igen liksom. Så det har varit en lång rehabiliteringsperiod som inte är över än, utan han kommer få fortsätta den hemifrån då. Men så den här dagen 6 maj så har Helene med sin hund Bella och sin chaufför och assistent och högerhand Mohammed Darwich när hon liksom är för att hälsa på Gildo. Så Mohammed är 64 år gammal och kommer ursprungligen från Egypten. Han har vuxit upp i en väldigt fattig familj. Han är äldst i en syskonskara med 6 systrar och en bror. När jag tänker efter så innebär det att han har 6 systrar och han är en bror. Mm. Ja, perfekt. Han kunde inte läsa och skriva, eller han fick inte lära sig det när han var liten i alla fall. Och hans pappa dog redan som när han var väldigt ung liksom. Så han har haft en väldigt, väldigt tuff uppväxt. Men han liksom tar sig från Alexandria, där han är uppvuxen, via Italien och Kottesor till en tjänst i familjen Pastors servicepersonal. Och där jobbar han sig upp och är till slut Monacos rikaste kvinnas närmaste man. Och han jobbar jättehårt. Alltså han är liksom, du vet, han är typ där och öppnar kontoret och stänger kontoret. Och han är liksom alltid med henne typ. Han är tillbakadragen, men är liksom väldigt omtänksam och snäll man. Alltid snyggt klädd i kostym och slips. Så när Helene har sagt hejdå till Gildo så går hon ut till parkeringen och hoppar in i en Lancia Voyager minivan. Mohammed sitter i förarsätet och hon sätter sig bredvid honom i passagerarsätet för att hunden Bella har tagit upp hela baksätet. Men
så divig hund.
Ja, jag vet 100%. 100%. Men nu fortsätter vi.
Gud, vad du var mycket pans.
Jag vet, jag började liksom avsky mig själv direkt.
Är det också en kontors något som har hänt på kontoret?
Kanske att det är... jag måste gå hem. Okej. Hunden sitter i baksätet. Helene fram. Passagerarsätet. Mohammed fram. Förarsätet. De hinner knappt ut från sjukhusets parkeringsplats innan en man gör en signal till en annan man. Och den här andra mannen går fram till bilen med ett avsågat hagelgevär i handen och börjar skjuta in genom den nedvevade rutan. Och Mohammed och Helene träffas i ansiktet, halsen, bröstet och magen. Och den enda som är oskadd är hunden Bella. Mm-hmm. Så en läkare på det här sjukhuset är typ ute och tar en cigg, vilket känns så himla franskt.
Verkligen.
När han då liksom hör den här skottlossningen. Och de har ju typ inte hunnit från sjukhuset överhuvudtaget. Utan de får liksom extremt snabb läkarhjälp. Så det gör att ingen av dem liksom dör direkt. Trots att de har blivit skjutna. Alltså har fått så liksom grova skador. Utan båda två hamnar i koma. Och Mohammed Darwich, han dör 4 dagar senare. Den 10 maj. Helene vaknar från sin koma den 16 maj och kan berätta för polisen om så här hur skytten såg ut och typ även ge lite andra detaljer från sitt liv liksom. Och när förhöret är avslutat så säger hon att jag hoppas att vi får ses igen för att jag har mer att berätta, men hon kommer aldrig få chansen att göra det, för den 21 maj så blir hon plötsligt sämre igen och dör av sina skador. Så det är alltså 15 dagar senare liksom. Det är ganska lång tid. Och här kommer ytterligare name dropping, för prins Albert själv besöker begravningen. Och det är liksom en liten så här privat tillställning. Och de har helikoptrar som cirkulerar ovanför för att typ förhindra att pressen kan ta bilder liksom. För det blir ju väldigt, väldigt, väldigt uppmärksammat det här mordet. Och det börjar förstås spekuleras i Monacos société om vem det kan vara som ligger bakom det här. Och det finns teorier om att det är Putin som har beställt mordet som ett meddelande till Obama.
Mm-hmm.
Det är långsökt kan man säga.
Så att,
Putin har ju vid den här tiden 2014 gått in i Donbass-regionen. Och det har gjort att Obama har, eller USA har liksom infört sanktioner mot ryska oligarker. Och många av dem har sina pengar i Monaco.
Ja,
så det finns en sån, det känns väldigt långsökt. Och andra har teorier om att Helene kan ha hamnat i konflikt med någon av sina så här mäktiga hyresgäster. Det finns också någon teori om att du vet så här, maffian vill typ in på Monacos hyresmarknad. Det är oklart liksom, men det spekuleras helt enkelt. Men polisen kan snart se att det finns gott om spår efter den som sköt Mohammed och Helene. För att redan samma dag som den här skottlossningen har skett så har polisen flera taxichaufförer som berättar om att de har kört två män som betett sig något märkligt under dagen. Så en taxichaufför berättar att han har plockat upp de här två männen vid tågstationen i Nice strax efter att tåget från Marseille har kommit, och sen har han kört dem till ett hotell i stan. Två andra taxichaufförer har kört varsin man från samma hotell till det här sjukhuset. Men då är de liksom separerade. En fjärde taxichaufför berättar att han har kört två män från Nice tågstation till Marseille. Eftersom de har missat tåget. Och de här männen har liksom, de har på sig kepsar, men i övrigt liksom, de är inte maskerade eller så. Och det är de inte varken innan, under eller efter dådet. För att polisen kommer då snart att hitta dem på övervakningsbilder från både centralstationen och vid brottsplatsen.
Men gud.
Så det är inte det att de finns på bild när de precis skjuter, men det finns liksom runt omkring liksom. Ja, precis. Jag vet inte hur mycket övervakat det är. Alltså det Monaco är fruktansvärt övervakat. Alltså det är typ ett av de liksom CCTV. Ett av de CCTV tätaste områdena i världen typ. Men jag vet inte hur det här är ju Nice liksom. Men hur som helst så ser de dem, och de hittar också det här hotellrummet som de har hyrt. Och där har en av dem lämnat en flaska med duschkräm efter sig. Och från den flaskan så kan polisen lyfta DNA och identifiera de här två männen. Så de heter Samine Said Ahmed och Alair Hamadi, och båda två bor i Marseille. Och de är tidigare dömda för typ rån och droger. Inget liksom, jag tror inte att de har den här typen av våldsbrott i sitt liksom brottsregister. Nej. Men de har ett brottsregister, och de har, står det enligt vissa källor, typ någon slags koppling till Marseilles undre värld typ. Så att de är välkända av polisen liksom. Och polisen kommer också snart att hitta dem och gripa dem, och kan då gå ut med att de har gripit de två misstänkta gärningsmännen. Och sen kommer nästa bomb. För det är inte nog med att de har gripit de här två männen, utan bara några dagar senare så berättar polisen för allmänheten att de har gripit ytterligare 21 personer som misstänks vara inblandade. Och sen går några dagar till, och sen så tror jag att de har gripit upp typ fyra till. Alltså det är ju typ, de griper 25 personer för det här.
Oj.
Och en av dem är Helens dotter Sylvias sambo. Han heter Wojciech Janowski, och han är en polskättad affärsman och filantrop, tillika Polens honorärkonsul i Monaco.
Okej.
Och samtidigt tar man också in Sylvia Ratkowski, pastor, på förhör, alltså Helens dotter.
Mm.
Hon var ju som sagt hennes dotter från det första äktenskapet, född 1961, så hon är strax över 50 när det här hände då. Och hon var liksom ganska lik sin mamma, du vet, lite så tillbakadragen, snarare hårt arbetande inom familjeföretaget än en så flashig socialite typ. Men hon och hennes bror, de får också 500 000 euro i månadspeng var. Varje månad.
Jäklar.
Det tycker folk är sjukt lite i det här gänget liksom. Att de är så här, det är typ små pengar liksom. Och i mitten av 80-talet så var hon gift med en industrimagnat i Torino, och hade just fått sitt första barn, en liten dotter, när hon då träffade den här mannen Wojciech Janowski, och de blir snabbt ihop, så att hon liksom skiljer sig, och de flyttar tillsammans med den här dottern tillbaka till Monaco, och där fick de ytterligare en dotter tillsammans, men de gifte sig aldrig. Och det tänker jag typ är lite ovanligt i den här liksom samhällsklassen. Att de lever alltså tillsammans i 28 år. Men de gifte sig aldrig.
Nej, just det.
Och det finns, jag läste någonstans att det finns teorier om att det är för att hon ville att hennes arv skulle gå bara till hennes döttrar. Men jag vet inte. Men hur som helst, de har liksom levt tillsammans i 28 år innan Wojciech då en dag i juni 2014 grips för att ha beställt mordet på hennes mamma.
Alltså jäklar.
Den här Wojciech Janowski, han var som sagt från Polen, kom till England i början av 70-talet. Han hade det liksom tufft ställt och hankade sig fram från ett jobb till ett annat. Och till slut så blir han vakt på ett kasino. Och det är mycket som är oklart med hans bakgrund sådär, men ungefär 10 år senare så har han hunnit gifta sig och skilja sig från en brittisk kvinna och sen bosätta sig i Monaco. Och där gifter han sig igen med dottern till en fransk filmregissör, och när de gör det så på deras sånt marriage license eller vad det heter, så har han listat alltså då skriver man vad man jobbar som, och då har han skrivit att han är en casino manager.
Okay.
Så han jobbar då på casino i Monaco, och enligt vissa källor så är han, ja men han är typ vakt, fast han har en position där hans jobb är att gå runt och typ spana efter fuskare.
Okej.
Okay. Vilket känns så spännande. Och han var tydligen väldigt bra på det. Och sen några år senare, 1986, så har han skilt sig igen och jobbat sig upp på Monacos social scene. För han är väldigt charmig, han är en väldigt extravagant person, snyggt klädd, spännande. Och det är vid den här tiden han träffar Sylvia på en fest och de blir kära. Så han har verkligen så här tagit sig in i Monacos absoluta elit. Och börjar då, ja, verkligen. Så han börjar liksom leva ett härligt liv, kan man säga.
Mm.
Men det är också så här att han är typ inte en sån person som, du vet, inte gör någonting själv. Det är inte det att han bara ligger på latsida, utan han börjar bygga upp sitt eget arbetsliv med pastorfamiljens plattform som bas då, kan man säga. Så genom åren, han, alltså även fast de inte är gifta, så delar liksom han och Sylvia väldigt lika på pengarna typ. Det är inte det att hon är så här, det här är mina pengar, utan de är jättekära i varandra, verkar det som, och lever ett så här, förutom att de inte är gifta så lever de ett helt liksom integrerat liv då. Eller trots att de inte, man behöver inte, ja, du fattar. Så att han investerar i massor av olika bolag, men han äger och jobbar också bland annat som chef för något oljebolag och typ något nanoteknologibolag, så han håller på liksom. Men mest känd är han i Monaco som filantrop, alltså han gör massor av välgörenhetsarbete. Bland annat så grundar han Monaco Against Autism, vars hedersordförande är prinsessan Charlene av Monaco, alltså prins Alberts fru. 2010 tar han emot en utmärkelse av franska presidenten Nicolas Sarkozy för sitt välgörenhetsarbete. Och så var han då som sagt Polens liksom någon slags konsul. Alltså det verkar vara någon slags så här, sak som fanns vid i hamnstäder tidigare. Det är inte typ att man får betalt för det, men det är liksom en fin titel. Så det var han då i Monaco. Så han var liksom en extremt framstående, väldigt omtyckt person som hade en väldigt naturlig plats på den här. Han var mer en sån som gick på fester och sånt än vad Sylvia var. Men det finns då en person som inte tycker om honom, och det är Helene Pastor. Och det känns typ som att hon tyckte att han var för jävla mycket. Alltså hon är ju så här, hon är ju så mycket typ gamla pengar det kan bli. Och också tänker jag, du vet, så det är himla mycket strävsamma pengar. Att hennes, det är ju ändå hennes, vad blir det då, farfar kommer liksom, som sagt, med stenarna och murbruket i ryggsäcken och börjar bygga upp någonting sådär. Så även fast de är helt absurt rika, så är hon ju inte så mycket out and about med sina pengar. Men han är då liksom väldigt så extravagant. Han gillar fest och han ger, tycker hon, för många kindpussar. Alltså du vet, hon har börjat störa sig på honom helt enkelt. Och hon gillar liksom inte hur han levde. Jag tror inte att hon gillar riktigt hur han bränner deras pengar heller typ. Och det verkar också ha varit någon slags öppen hemlighet i familjen att Wojciech har ljugit om sin utbildning. Alltså han sa att han hade en examen från Cambridge, men alla visste att det bara var hittepå typ. Och som sagt, han bränner då igenom massa pengar. Och både på liksom fluff sådär, bara ett gott liv. Men också olika investeringar som inte verkar ge så himla bra avkastning. Det finns också en del källor som menar att han omgav sig med ett gäng affärsmän som kanske typ inte bara gjorde helt klina affärer. Utan lite så, ja men kanske en annan liten semilaglig scam och sådär. Men han, så här, han jobbar på, men han bränner absolut familjens pengar. Och när Silvia ett par år tidigare blev sjuk i bröstcancer, så gick det upp för Wojciech att om hon skulle dö så skulle han stå liksom helt utan ekonomisk trygghet, för de var ju inte gifta.
Just.
Och även om de två verkligen inte, det var inte liksom, eller så här, det var inte så att det bara var att han var med henne för pengarna. Det verkar väl, det är inte vad källorna säger liksom. Men det var väl ändå riktigt segt att inse
det är klart att,
att han inte kunde ha sitt supergoda liv längre. Liksom. Mm. Så att det var nog lite tufft för honom att inse det. Och nu har han då alltså ett par år senare gripits för sin inblandning i mordet på sin svärmor. Och polisen kopplar honom till gärningsmännen med super basic teknisk bevisning, för Samina och Alhair har använt sina egna mobiltelefoner under hela den här processen. Mm. Alltså, för att vara typ rikast i Monaco så har han inte liksom skaffat svindyra proffs till hitmen. Utan de lämnar ju spår, som sagt, de är inte maskerade. De bara liksom åker taxi till mordplatsen. Bara det känns ju lite så weird.
Så konstigt.
Japp. Och som sagt, de har sina egna mobiltelefoner. Där kan man se hur de har haft kontakt med varandra. Men de har också vid flera tillfällen ringt till ett nanoteknologiföretag som då råkar vara det där Wojciech jobbar. Så det är liksom inte direkt svårt att knyta dem till honom. Polisen kommer att släppa de flesta av de här 25 som har gripits, men det är ändå 10 personer som ställs för detta.
Och men dottern visste inte om det här alls.
Polisen håller henne först, men släpper henne sen och är väldigt tydliga med att hon inte är anklagad för någonting. Och säger att hon, liksom, hon bara har samarbetat med polisen. Det är inte det att de har häktat henne eller sådär. Utan okay. de menar verkligen att, att hon inte har varit inblandad.
Nej.
Men de har liksom inte heller gått ut med namn på alla som liksom är... som åtalas för all eller ens döms för det. Men utöver de två gärningsmännen då, som, och Wojciech, så vet jag vilka ytterligare 2 personer är. Så den första är en kille som heter Pascal Doriac, som varit Wojciech och Sylvias personliga tränare och massör under flera års tid. Så han har liksom träffat dem så här flera gånger i veckan, och Wojciech, de har liksom blivit allt närmare, och Wojciech har typ lovat att investera i honom så att han kan starta sitt eget gym och typ så här bygga upp sin verksamhet där han tränar olika rikingar i Monaco typ. För att han tror så himla mycket på honom liksom. Så de har verkligen, och de är liksom vänner, och det är inte bara det att han jobbar för dem, utan de har kommit varandra ganska nära så där. Och det kommer då visa sig att det är Pascal som Wojciech först kontaktar för att få mordet på Helene löst. Och då har Pascal i sin tur pratat med sin flickvän. Och hon har pratat med sin bror. Och sen tror jag att hennes bror kontaktar en till person. Och den personen kontaktar Samina och Alhair.
Mm-hmm.
Så det är liksom en lång kedja med människor som känner till att Wojciech vill se Helene död. Vilket känns helt galet. Alltså,
just det är inte så korkat gjort.
Ja, det är fruktansvärt korkat gjort. Och det känns så himla konstigt att det ens... att det blev någonting av det här. Förstår du vad jag menar? För det känns som att någon hade kunnat vara så här... fan.
Stoppa dem.
Ja, alltså om inte annat... utpressa honom, eller förstår du vad jag menar, typ att hon bara, det är så himla konstigt att ingen drar nytta av den här situationen som de är i typ. Men det är ingen som gör det i alla fall uppenbarligen, och som sagt, Sylvia förhörs under perioden, och hon förhörs också. Det som är lite mystiskt med det är att du kommer ihåg att Helene vaknade från sin koma, och sen så är hon vaken i 5 dagar och sen dör hon. Och Sylvia är då typ den sista som har sett träffat henne, och den enda som har träffat henne under de här dagarna typ. Så det fanns liksom en, det spekulerades inte minst i pressen då om att hon kan ha varit liksom, kan ha gjort någon skit då. Men polisen har varit liksom jättetydliga med att det inte är någonting som de tror eller misstänker eller så. Nej. Utan att hon bara har jobbat tillsammans med dem liksom. tillsammans med polisen då, alltså inte tillsammans med mördaren.
Jag fattar.
Mm. Så alla de här personerna pratar med polisen. Alltså alla verkar typ erkänna sina roller ganska snabbt åtminstone. Och okej, jag ska inte säga att alla gör det. De flesta gör det. Och de flesta, de pekar liksom mot Wojciech som den personen som har initierat hela grejen då. Och inte minst så gör Pascal det. Han berättar att Wojciech har kommit till honom med sitt, liksom, citat, problem som behöver lösas. Mm. Och han har fått någonstans mellan 200 och 140 000 euro. Och det är för att... Wojciech säger att han har gett honom 200 000 euro, men Pascal säger att han har fått 140 000 euro. Och skillnaden däremellan är att om det är 140 000 så har han typ inte fått behållit någonting själv.
Mm-hmm.
Alltså så att för Pascal så är det bättre om det är 140 000, för då har inte han fått några pengar för att organisera det här mordet. Men, okay. Men Wojciech säger att han har gett honom 200 000. Så att det han gör är alltså att han tar de pengarna och skickar dem vidare i det här ledet liksom.
Mm.
Så att han ska helt enkelt betala sina underleverantörer, om man säger så. Och Wojciech själv, han erkänner först, men sen tar han tillbaka sitt erkännande och säger att han inte förstod franskan riktigt.
Mm-hmm.
Trots att han då aldrig brukade använda liksom tolk annars, och hade bott då i Monaco sedan 80-talet. Men han har också tackat nej till både advokat och till tolk. Nu skulle jag säga att man tackat nej till advokat också kunna vara ett tecken på att man inte riktigt förstår vad som händer. Men folk runt omkring honom tycker typ att det är lite, att det är lite konstigt helt enkelt. Men när rättegången väl startar 2018, så det har gått 4 år, då erkänner han återigen sig skyldig. Han säger då att motivet är att Helene varit fruktansvärd mot Sylvia.
Mm-hmm.
Hon har brutit ner henne, och till slut så har han liksom varit tvungen att göra något för att han inte klarat av att se sin sambo krossad efter varje samtal med sin mamma.
Mm-hmm.
Han säger också att det aldrig var meningen att Mohammed Darwich skulle dö. Men polisen har en annan teori, för de menar då att motivet var ekonomiskt. Transaktioner visar att Wojciech har fått jättemycket pengar av Helene via Sylvia. Så det sista året innan det här dubbelmordet så har han fått 8,5 miljoner euro av henne.
Åh, jäklar.
Men vid gripandet så har han bara 900 000 euro kvar.
Okay.
Och var de pengarna tagit vägen vet man inte, men det verkar typ som att det finns... Han, som du kommer ihåg, att han ägnat oljebolag. Det är typ att den affären har liksom gått åt helvete. Och snart så måste han börja betala. Du vet, det finns någon skuld som han måste börja betala av. Alltså, det finns lite sådana teorier om att han är ganska pressad ekonomiskt. Liksom. Så att man tror då att han har säkrat, liksom försökt säkra upp att det ska fortsätta komma pengar, och mycket pengar. Och om Sylvia var den som hade cashen, så var det liksom mer troligt då att det skulle vara så, än om Helene, som verkligen inte gillade honom, var den som hade kontrollen.
Mm.
Och enligt Pascal och övriga vittnen så ville Wojciech att även Mohammed skulle bli skjuten, och att de skulle stjäla Helens väska, så att motivet skulle framstå som rån. Och det är jätte... Okay. De får 20 000 extra för att stjäla väskan och 20 000 extra för att döda Mohammed Darwich.
Usch.
Och Wojciech Janowski döms hösten 2018 till livstidsfängelse. Och det gör också Samine Said Ahmed och Alair Hamadi. Pascal Dariak döms till 30 år. Och sen åtalas ytterligare 6 personer. 2 av dem frias. 4 döms till fängelsestraff upp till 15 år. Och jag tror att en av dem är den här brorsan. I övrigt, jag tror att det är folk som är i det här ledet liksom, och, eller typ har känt till vad som hände typ. Och domen överklagas men fastställdes i höstas. Familjen Pastor är då förstås fortsatt Monaco hotshots. De äger fortfarande massor av de finaste fastigheterna. Med liksom en ny yngre generation har de liksom breddat sina affärer typ, så att de har tagit sig in lite nya branscher. Och Mohammed Darwichs son Wassim jobbar precis som sin pappa gjorde för pastorfamiljen. Och för honom och Mohammeds andra familjemedlemmar så blir det förstås liksom fruktansvärt att se sin pappas mord bli en sån himla, alltså, parentes i historien om mordet på Helene. Och du vet det här, just som sagt, att Bama, hans liv var lika mycket värt som hennes väska.
Alltså det är
i de här
så...
människornas ögon. Typ. Och i samband med att det här överklagandet så sa Wasim till pressen, för oss var han aldrig bara en detalj. Han var vår far. Det är hemskt.
Så hemskt.
Det är så fruktansvärt. Och jag har lyssnat på ett avsnitt av podden Red Collar som heter Murder in Monaco. Jag har läst en artikel på Crime Magazine av Marilyn Zed Tomlins med samma rubrik. Läst en Vanity Fair-artikel av Mark Seal med rubriken Murder Made in Monaco. Samt läst nyhetsartiklar på Le Matin, Monaco Tribune och BBC. Och sen har jag också läst Wikipedia.
Wow.
Det var mordet på Elena Pastor och Mohammed Darwich.
Tack Karin, sjukt, det var väldigt hemskt. Men
alltså,
det är ju...
alltså att det är liksom en sån, att det är bara så här, mitt under eftermiddagen, mitt i Nice, öppen gata.
Men alltså, är det så jävla sjukt att man kan bara för pengars skull liksom hålla på så där med folks liv?
Nej, jag vet. Man hade typ velat se
och en... att han trodde att han skulle komma undan med det, tycker jag känns helt bizarrt.
Ja, jag vet. Ja.
Men så är det ju alltid, känns det som.
Ja, men, och jag verkligen, men typ att den här gången kände jag verkligen också samma sak, att man bara, fast det här var ju typ ovanligt dumt.
Ja. Och just eftersom det fanns så sjukt mycket pengar att göra någonting lite mera
sofistikerat.
Ja, eller jag vet inte, liksom att det känns som att man borde kunna
köpa bättre.
Ja, typ. Ja, ja, men det var väl bra att han inte gjorde det i och för sig.
Ja, usch, det var fruktansvärt. Och det är så himla sorgligt med den här liksom, Mohammed som typ glöms bort liksom direkt. Ja. Det är så jävla heartbreaking. Och typ hela hans familj. Och de säger också typ så han jobbade jättemycket. Typ. Vi träffade honom så himla lite för att han var och jobbade för den här familjen hela tiden. Ja, liksom.
Usch.
Ja, det är väldigt sorgligt.
Ja. Väldigt hemskt. Tack för att du berättade.
Tack för att du lyssnade.
Strax innan lunch den 23 februari 2020 så ringde Sarah Boone till polisen i Winter Park i Florida. Någonting hade hänt. I samtalet till larmcentralen så säger Sarah att hennes pojkvän är död. Hon säger att han är blå, att han inte andas, att han har lite blod i mungipan. Hon säger att hon behöver få hjälp till deras hus. Hon säger att kanske har han fått en sån aneurysm, alltså som pulsåderbråck i hjärnan. Och larmoperatören säger att hjälp är på väg, och så instruerar hon Sarah att göra hjärt- och lungräddning på hennes pojkvän. Vilket Sarah gör. Och en bit in i samtalet, när larmoperatören frågar vad som har hänt, så säger Sarah så här: My boyfriend and I were playing last night and I put him in a suitcase when we were playing. Just kind of a, like a hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. I don't know what happened. He's purple.
Oh, gud.
Så Sarah Boone och George Torres var båda två 42 år gamla. De hade varit tillsammans med varandra i 3 år. Och de bodde tillsammans i ett hus då i Winter Park i Florida. Det är en stad som ligger liksom precis angränsande till Orlando. Och det finns väldigt lite information om de här två. Men George hade 3 barn från ett tidigare äktenskap, vet jag, eller en tidigare relation. Och Sarah har beskrivits av grannar som en person som var både supertrevlig och utåtriktad och pratglad, samtidigt som hon hade sidor som liksom kanske inte var fullt så soliga, om man säger så. Hon kunde tydligen vara ganska argsint, typ. Och Sarah och George hade väl inte en helt friktionsfri relation, kan man säga, utan de hade flera gånger blivit gripna för misshandel av varandra. Ett år innan det här telefonsamtalet till polisen i februari 2020 så hade både Sarah och George varit i kontakt med polisen, och båda två har då gripits. De hävdade då över de här tillfällena att den andra hade misshandlat den andra, så att säga. George menade vid ett tillfälle att Sarah hade försökt strypa honom. Och Sarah menade att strypförsöket var föranlett av att George tidigare samma kväll hade dragit henne i hennes hår uppför trappan i deras hus och sen slagit henne. Och det här var då på grund av att han hade ogillat att hon tidigare på kvällen hade pratat med en annan man i en bar där de befann sig. Båda bar då spår av den här liksom våldet som den andra hade beskrivit från den här kvällen. George hade röda märken runt sin hals och Sarahs öga var igensvullet. Men utredningen som inleddes kunde inte avgöra vem av dem som var offer i händelsen, så liksom utredningen lades ner. Och man kan väl kanske tänka att det har varit ett väldigt våldsamt bråk, liksom att båda har varit offer så. Men man vet inte. Ja, man vet, den lades ner helt enkelt. Det här var bara en av flera gånger som hon hade varit i kontakt med polisen för våld i hemmet. För George hade utöver den här händelsen som jag berättade om nyss gripits 3 gånger under år 2019 bara. För att han hade misshandlat Sarah. Och vid ett av de här tillfällena under 2019 då så hade Sarah också något slags tillfälligt skydd. Det verkar finnas som något sånt tillfälligt besöksförbud av olika, liksom olika grader typ i staten Florida då. Så de har en väldigt våldsam relation kan man väl kort och gott säga.
Fan vad hemskt.
Ja, det är så jäkla mörkt verkligen. Så samtalet till polisen då den 23 februari var långt ifrån det första som hade handlat om eller kommit från paret Boone Torres.
Mm.
Men polisen åkte då såklart ut till Sarah och Georges hus för att kolla vad som har hänt. Och när de kommer dit då så möts de av något helt bizarrt och hemskt. För en trappa upp i huset i något slags typ allrum eller hall eller sådär så står en ganska stor blå resväska. Och inuti resväskan så ligger då George och han lever inte. Så när polisen kommer dit då och frågar vad som har hänt så berättar Sarah vad som har hänt under kvällen. Och då berättar hon så här. Hon och George har varit hemma på kvällen. De har haft trevligt. De har druckit vin och lagt pussel. Sen har de då börjat skoja och leka någon form av kurragömmalek där de båda hade tyckt att det var kul att testa att lägga George i en resväska. Så Sarah berättar då att han självmant har lagt sig i väskan och sen berättar hon att hon inte vet vad som har hänt men att hon har somnat, eller hon har i alla fall vaknat då dagen efter vid 11-snåret och då hade hon gått upp för trappan och sett då väskan och då hade hon kommit på att George låg i väskan och öppnat den och då liksom funnit sin pojkvän där i och då hade hon ringt polisen. Men polisen är lite så här, okej, det här låter weird, liksom det här är för skumt. Så de då såklart tittar närmare på det här för det är ett dödsfall i hemmet som ändå är liksom märkligt. Och de får rannsakningsorder så att de kan då få tillgång både till parets hus och då till Sarahs telefon. Och när de går igenom Sarahs telefon så hittar de något som visar på vad som egentligen har hänt den här kvällen som George avled. Och det är något annat än vad Sarah har berättat och det är bara så himla hemskt och läskigt. För på telefonen så hittas då 2 filmer. Och i den första filmen som är lite längre kan man se väskan då stå i mitten av det här rummet där polisen också sen hittar den. Och väskan är då stängd. Och i filmen så hör man George då ropa och be om att få komma ut. Han ropar Sarahs namn upprepade gånger och säger att han inte kan andas. Sarah själv syns då inte i filmen eftersom det är hon som filmar, men hon hörs skratta. Och jag har inte sett den här filmen, men jag har läst ett utdrag av vad som sägs i den. Så jag tänkte bara återge liksom delar av det. För han ropar då Sarah upprepade gånger. Och hon svarar exakt så här: "That's my name, don't wear it out." Och sen säger George: "Sarah, I can't fucking breathe babe, seriously." Och då svarar hon: "Yeah, that's what you do when you choke me." Och så fortsätter det här en stund och han bara ropar och du vet så. Och så säger han igen: "Sarah, I can't breathe." Varpå hon svarar: "That's on you. That's what it feels like when you cheat on me." Och sen så fortsätter han att ropa på henne. Och hon skrattar då och säger, you should probably shut the fuck up. Och det, i den andra filmen som är kortare, och den är då bara 22 sekunder lång, så har väskan flyttat på sig. Så att den, liksom, den har flyttat på sig ungefär en meter från den första filmen. Och så stod den liksom på andra ändan, eller vad man ska säga. Så att säga att den stod på kortändan först.
Just det, så ser det som att den har vält typ, eller?
Exakt. Mm. Och även i den så hörs då liksom han ropa på Sarah innan den då bara stängs av. Och det känns så otroligt hjärtskärande att den har så här, alltså allt såklart, men också att den har flyttat på sig, för det betyder ju att han liksom har försökt så här, alltså han måste ju ha liksom haft sån panik där inne och kämpat typ så att den har förflyttat sig bara av hans rörelse typ. Ja, det är så jäkla, det är så jäkla hemskt verkligen.
Ja, men det är väl en så där vissa typ, vissa gånger man hör om såna här saker så är det som att man kan känna hur det känns.
Mm.
Alltså du vet att vara instängd så och inse typ att så här, nej, jag kommer inte ut.
Nej.
Alltså man får såna klaustrofobiska känslor.
Mm.
Att man bara vill, okej.
Jag vet. Och hur George faktiskt liksom hamnade i väskan från första början, det vet man inte riktigt. Så det kanske var så att han liksom la sig själv där i självmant, i någon slags lek. Och att sen då har, att hon då har planerat eller oplanerat låtit honom ligga kvar. Men det känns då, liksom den här historien då om att de har lekt och att hon har somnat och sen inte vet vad som har hänt, stämmer ju liksom inte. Så den här filmen upptäcks och han tas såklart in på rättsmedicinsk undersökning. Och i undersökningen kan de då säkerställa på något vis att han har legat i väskan i 11 timmar. Och utöver att han då har kvävts till döds så har han då skrubbsår och skärsår på kroppen. Och utöver det så har han då också en blåtira och en trasig och blodig läpp. Och hur han har fått dem då, det vet man ju inte heller. Antingen så har de bråkat innan, eller så kan man ju tänka sig då att han har fått de här skadorna i väskan när han då har försökt liksom ta sig ut. Typ. Så hon grips då såklart den 25 februari, 2 dagar efter att George har hittat stöd. Och när polisen visar henne de här videorna, eller när de konfronterar henne med att de har sett de här och att de liksom förstår att hon har någonting med det hela att göra. Så hon erkänner liksom inte direkt vad hon har gjort, utan hon säger att hon var väldigt berusad den här kvällen. Och att hon inte har något minne av att hon har filmat de här filmerna. Hon säger också att så här, ja, jag visste att han var i väskan, men hon hade sett att han hade 2 fingrar ut ur dragkedjan. Så hon var liksom hon hade liksom bara lämnat honom där för att hon var helt säker på att han skulle kunna komma ut på egen hand. Vilket ju inte alls var det hon sa från första början.
Nej.
Och det här är liksom fortfarande inte, det har inte varit uppe i rätten än. Men hon blir då, såklart, då, när hon sitter då i rätten för att få reda på vad hon ska åtalas för, vilket då var second degree murder, så visar hon liksom inga känslor. Hon beskrivs som att hon är så helt stone-faced när hon fick höra då vad hon skulle åtalas med.
Mm.
Och som sagt, det här hände för drygt ett år sedan, och av olika anledningar så har det fortfarande inte testats i rätten. Men, och man vet liksom inte exakt vad som har, om det har varit då liksom,
vad
second
hänt,
degree murder är väl dråp liksom. Det är väl så att hon kanske inte hade uppsåt, men att hon ändå har, du vet, så och det spekuleras att de hade druckit under den här kvällen, och jag vet inte om de har egentligen en alkohol och droghistoria, men det finns då teorier om att hon liksom har varit drogpåverkad, eller att de har varit det, och jag vet inte vad det, om vad hans kropp eller vad henne liksom har testat utvisat, men att det är många som ändå så spekulerar om att så här, det här är inte bara liksom att de har suttit, druckit vin och spelat pussel och hon har typ varit, alltså det finns då teorier.
Det känns som att man har lagt pussel är någonting man säger när man försöker liksom kommunicera att så här, det var en jättelugn kväll. Man bara, så alltså, lugn verkligen. Var inte den kvällen. Nej, vi satt oss, bara, vi hade... ingen lägger pussel.
Alltså vi la faktiskt pussel på nyårsafton. Och då, okay, då började ju... vi också bråka. Men, nej men det är, bara, det är så jäkla hemskt. Och hon då ska upp i rätten här i år för att få så, då sitt straff för det här. Så att det finns inte så mycket information och det finns heller ingen dom. Men jag tyckte att det var så himla hemskt. Så jag var ändå tvungen att berätta det här i podden.
Oh.
Det är jätte... hemskt verkligen allting. Och så tänker jag typ på hans barn. Alltså, och bara få veta att ens... ja, det är sorgligt. Det är
fruktansvärt sätt att... Åh, fy fan, hemskt.
Ja, och så tänkte jag på den här spionen som jag berättade om sist.
Ja, jag vet.
Alltså, jag tror kanske min egna klaustrofobi gör att jag tycker det här är det obehagligaste jag kan tänka mig. Just för att... Det känns som att det tog sån tid och att han ropar på hjälp.
Ja, det
är
så lång tid. Åh, gud. Åh, jag fick ångest.
Det är ångest. Och jag har då läst Documents Show History of Violence Between Sarah Boone and Boyfriend, skriven av Lara Greenberg på Fox 35 Orlando. Och sen Inside Sarah's Suitcase, A Deadly Game of Hide and Seek or Cold-Blooded Murder, skriven av Fatim Hemraj på Medium. Mm. Och sen har jag lyssnat på Sip and Unwind, som är en podcast, avsnitt nummer 21. Och det heter Sarah Boone, The Suitcase Murder. Och sen har jag läst Left to Die, Horror Moment, Man Desperately Wobbled Over Suitcase, på The US Sun, skriven av Cassidy Vavra.
Oh. Det där var fruktansvärt. Ja, jättehemskt. Usch, puh.
Det var allt från läkaren.
Det var det verkligen. Och vi ses på söndag. Anna, du och jag ses på lördag. Vi andra, vi ses på
jag
söndag.
Jag längtar.
Det kommer bli underbart.
Det blir det.
Ta hand om er så länge. Och hej, Anna Sandell, även du, tar hand om dig.
Och du, Karin Londré, ta hand om dig.
Det ska jag göra. Hej då!
Bye!